En podcast från Aftonbladet.
Jag skolar ju in den där veckan.
Nej, fy fan.
Andra veckan, så förhoppningsvis kan jag ju bara ligga hemma.
Ja, jag måste hitta någon vabb eller något.
Ja, men hallå, hallå alla skidsnackslovers där ute i de svenska skogarna. Här sitter jag, Sköld, med Stenqvist, inte i en svensk skog, men i en mysig liten poddstudio. Ja. Och här tänkte vi leverera ett nytt avsnitt av skidsnack.
Du tänker att de flesta av våra lyssnare ändå befinner sig i skogar?
Ja, det tror jag. I alla fall mentalt.
Ja, det är sant. Mm. Man är alltid mentalt i en skog. Mm.
Var du mentalt i en skog senast?
Nu. Ja. Nu. Jag föreställer mig fågelkvitter och liksom björnspår. Jag vet inte hur ofta jag brukar se björnspår i skogen.
Har du gjort det någonsin?
Kanske. Mm. Ibland kan man ändå se på sommaren så här, när det är något riktigt upprivet ställe. Mm. Då tänker man, det här kan inte vara ett vildsvin. Det här måste vara en björn som har stått här och bara härjat runt. Mm. Så kan jag känna ibland. Men jag ska ut i skogen, i de svenska skogarna i helgen faktiskt.
Alltså? Mm.
Jag ska ta mig till Dalarna. Mm. Främst för att hämta en takbox.
Ja, men kommer du vara i skogen?
Ja, det kommer jag vara. Mm. Jag kommer också åka skidor.
Ja, trevligt.
Jag tänker inte bara hämta en takbox, utan jag tänker liksom ändå utnyttja möjligheten att det är ändå top of the line spår i Dalarna just nu.
Ja.
Så att skidåkning ska bedrivas.
Ja, jag vet inte om vi har pratat om det, men du har ju åkt skidor här i Stockholm också, i alla fall för några veckor sedan.
Ja.
Jag rände runt varv på varv på magiska Gubbängsfältet.
Ja, men du gjorde milen under 30 minuter i alla fall, hörde
jag. Ja, nej, verkligen inte.
Nej.
Vad tror du om mig egentligen?
Förlåt, under timman var det?
Ja, det är marginellt kanske.
Ja.
Till mitt försvar är det också ganska mycket kniviga passager när man måste liksom ta tag i ett staket.
Vadå, på
liksom
Gubbängsfältet?
Ja.
Ja, kniviga passager på Gubbängsfältet.
Ja, men det kommer en liten gångväg och så sen går spåret in i någon form av galler runt en rugbyplan, och så måste man trampa runt lite.
Man tappar
ju lite fart då, så att säga.
Dina så kallade Stockholmsskidor då? Alltså man, inte finskidorna, utan de man kör på de här dåliga, grusiga spåren.
Jag vet inte riktigt om jag har så många olika skidor till olika situationer.
Du jobbar mest
ett
par.
Ja. Ja. Man är ju liksom lite bekväm these days, så det här med skins är ju ganska trevligt.
Ja.
Slippa hålla på. Jag hade faktiskt på lite glidvalla.
Mm. Det måste jag också fixa. Jag var ändå ute och åkte också när det kom massa snö där, men mina belag ser ju riktigt trista ut. Det är bara torrt. Det är inte som att man orkar sätta på någon sån där liksom, ja, nu ska du ha det så här skyddsparaffin på över sommaren. Ja, tjena. Mm.
Men det mest intressanta som hände under min tur här för några veckor sedan, det var att det här spåret brukar ju inte finnas. Det är ju bara för att det var så jävla mycket snö då i Stockholm. Så de drog upp ett, och det var ju jättebra att de gjorde det. Men det fanns ju ingen så här åkriktning eller något som enligt praxis. Så dag
och Stockholm är känt dåliga på åkriktning.
Ja, men dag ett när jag åkte, det var liksom, ja, men det var rätt mycket folk där, så det blev ju naturligt att
folk fattade.
Ja. Dag två,
alltså mot urs. Med sols. Är mot urs, är det samma sak som, eller med sol, går solen och klockan i samma håll?
Jag vågar inte ta gift på det, men jag tror det. Annars vore det förvirrande.
Ja, visst vore det.
Ja.
Men klockan går ju åt liksom så här vänstervarv, så att säga.
Ja.
Men skidåkning känns ju som naturligare att köra högervarv.
Ja.
Visst?
Ja, lite så. Men här var det ju mer att så här, ja, okej, okay, alla verkar åka åt det här hållet, så då gör jag det också.
Okay.
Och så funkar det bra.
Men vilket håll åkte ni då?
Ja, vi åkte clockwise.
Va?
Ja.
Ja, men du körde ju åt fel håll.
Ja, men ska jag springa ut och säga till alla i spåret, nu är det fel håll.
Stopp! Ja. Stopp! Stopp! Hela Gubbängsfältet, stopp!
Men det jag vill komma till
sätta
är att
sätta på skyltar som en riktig rättshaverist.
Dagen efter kom jag dit och tänkte att ja, men vi kör väl det här hållet då. Så då började jag med det. Men det var ju tydligen fel den dagen då. För att då åkte alla åt andra hållet.
Det är helt omöjligt.
Ja, så då tänkte jag, ja men jag vänder väl då. Man anpassar sig efter situationen. Ja, ja. Och det gjorde ju alla. Det blev liksom bra.
Du är sheeple du är, Stefan. Mm.
Det blev bra, förutom en. Det var en kvinna som kämpade på mot åkriktningen. Det var enspårigt här också.
Det är det som man alltså bokstavligt talat kallas att vara motvals någonstans.
Ja, så man mötte ju henne väldigt, det var liksom en kilometer den här slingan. Man mötte ju henne ganska många gånger. Okay. Och kände att,
vem men, åkte ur spår?
Jag vet inte hur det var liksom för alla, men jag gick ju inte ur spår.
Nej.
Det fick ju hon göra.
Ja.
Men då kände jag bara, det är liksom, det började koka igen. Liksom bara, hur kan du inte förstå att du åker åt motsatt håll från alla andra?
50 gången.
Ja. Ja, nej, jag vet inte. Det här var länge sedan nu, men jag blir arg återigen när jag tänker på det.
Ja.
Hur kan man inte märka att det är något som är liksom lite konstigt? Vad gör jag som inte de andra gör? Som,
Nej, men det finns ju få saker som kan uppröra svenska liksom, skidentusiaster som folk som inte har rätt skidvett i spåret. Kommer ihåg ramaskrit som uppstod när Ronaldo gick i ett spår?
Oh ja.
Alltså fotbollsspelaren Ronaldo.
Mm.
Alltså inte den bra Ronaldo utan den töntiga Ronaldo.
Mm.
Han är säkert också bra, men ni förstår vad jag menar. Det var väl typ i Finland eller någonting när han var och hälsade på tomten. Eller inte fan vet jag vad han gjorde. Men han gick i alla fall i skidspåret och det blev ju så här. Folk vevade i sociala medier.
Det är ett under att han tog sig därifrån med livet i behåll.
Visst, upphängde i någon gran i Rovaniemi.
Mm.
Flodda fotsulor. Det var ju lika i Björkhagen där när det kom massa snö. Då är det ju folk som är ute och går där de har dragit spår.
Mm.
Som liksom inte förstår. Jag fick ändå liksom... Jag fick inte förklara det här för mig så att när vi skulle ut och gå, vi kan inte gå den vägen där vi brukar gå på våra promenader i skogen utan nu är det spår där och då får man inte gå där.
Mm.
Och sen är det här lite godtyckligt för att några dagar senare när det kom lite en smältperiod så spåren var ju i princip borta men det var fortfarande några kämpar som var ute och åkte skidor.
Mm.
Men då i min bok så räknades det inte längre som spår så då kunde man gå där.
Mm.
För att det var liksom inte åkbara spår.
Ja, nej, men finns det inga spår då kan man ju inte räkna det som spår.
Nej, nej, men då fanns det, men man måste ha lite känsla för feeling där när det verkligen är spår och då blir det förbåten att gå och när det inte är spår längre.
Mm.
Och det är okej att gå där. Så det är inte superlätt i alla lägen, det kan jag hålla med om.
Nej, men jag tror att när Ronaldo gjorde det så var det väl ganska tydligt.
Ja, det var säkert någon form av räls han gick. Men det här med åkriktning är...
Alltså tänk om det, nu är ju Gubbängsfältet helt platt. Tänk om det hade funnits en backe där och man hade liksom kommit och stakat sig upp för och så kommer det någon och bara...
Förenat med total livsfara.
Ja.
Ja.
Kör in.
Nej, det där är, jag menar, är man ute på riktiga spår, då finns det ju en utmarkerad åkriktning oftast. Sen finns det också den här urspår-grejen. Vissa som är av lite äldre årsmodell tror ju att man fortfarande kan ropa urspår när man är ute och motionerar.
Mm.
Och det är ju liksom, jag tror att den samlade skidsverige har ändå förstått att urspår existerar inte för motionärer.
Nej.
Utan det existerar på tävling.
Mm.
När det är tajta passager då får man ropa ur spår om man kommer bakifrån det snabbare. Men i motionärs i Sverige så är det ju den skickligare eller snabbare åkaren som får ta sig om.
Ja, jo, allt annat hade ju varit lite ofolkligt.
Ja, jo, men du kan väl tänka dig Vasper när han var ute och tränade.
Ja.
Han ropade nog mycket ur spår till Svenne Banan som var ute liksom och liksom gled runt i hans precious träningsspår i åsarna.
Det hade varit spännande att se hur det hade tagits emot om jag kom där på Gubbängsfältet och ropade ur spåret till alla liksom, sjuåringarna som testade stå på ett par skidor för första gången i sitt liv.
Eller Vasper ropade nog inte ur spår, han ropade väl bara väck, väck, väck. Är inte det hans? Ja. Mm. Ja, men bra, efter denna lilla vett- och etikettskola i skidspåren så kanske vi ska rikta blickarna mot det vi är här för att prata om.
Ja, men det här var ju ändå en någon form av sidospår som handlade om skidor. Ja. Det är ju inte så ofta det är det.
Nej, det tycker jag var, ja, det var helt berättigat skidsnack. Mm. Men nu ska vi ju prata om vårt kanske mest frekvent återkommande ämnen den här säsongen.
Ja.
Och det är för att det blir liksom aldrig tråkigt att prata om.
Nej.
Kalle, Kalle, Kalle.
Mm.
Stackars oss och ni som måste älta Kalle hela tiden. Men det går liksom inte att komma runt.
Nej.
Som kvinnan i ditt skidspår så går det inte att komma runt. Kalle Halvarsson. För jag menar, han väcker så mycket känslor. Det räcker att gå in på valfritt kommentarsfält på artiklar eller när man lägger ut så här artiklar på Aftonbladets Facebook eller sånt. Det, att gå in och läsa kommentarsfältet om en Kalle Halvarsson-artikel där, det är ändå liksom en... Det, man får ha på sig hängslen och livrem och krockkuddarna redo för att man, det är en sån berg- och dalbana av känslor.
Ja, det räcker väl med att du skriver en artikel om Ulf Kristersson så glider in på Kalle Halvarsson i kommentarsfältet.
Ja, ja, visst. Just nu är han ju mannen på alla släppar. Mm. Som bekant, OS-klare Kalle gör efter sin succé-världscup så ska han göra i Goms. Och vi, som vi var inne på förra veckan så han hade ju chansen att ta sig in i sprintlaget.
Mm.
Det gick inte så någon vidare.
Han tog inte chansen.
Nej.
Nej. Det gjorde han verkligen inte.
Ja, vad var han? 45 eller
ja,
ens där?
Sånt, i prologen. Ja, nej.
En halv mil eller en halv minut efter typ Kläbo eller vem det var som vann.
Mm. Ja, nej, det är... Man kan ju skylla mycket den här helgen på lite vallatorsk, men just sprinten kanske man inte kan skylla på det.
Nej, det verkar ändå som att svenska laget generellt hade ganska bra material, för att det var väl flera svenskar som gjorde bra, jättebra prologer.
Ja, och sen Edvin Anger tog ju sin första pallplats till och med i sprint den här säsongen.
Mm.
Så nej, vi kan nog inte gå den vägen. Så det är ju lite, ja, jag vet inte. Nu har han ju inte gjort några briljanta resultat i sprint alls den här säsongen. Varken på liksom nationell nivå eller internationell nivå. Så. Men man hade ju ändå fått upp hoppet lite.
Ja, att han hade prickat någon form av form.
Ja, att han var tillbaka.
Mm.
Men nej.
Sen kan jag fortfarande inte riktigt förstå fyra på åkare vi ska ställa upp med på den här sprinten. Alltså är det är alltså det är ju bara Häggström kvar.
Ja.
För det finns ju inga andra. Väl?
Nej.
Alltså Gustav Berglund och Trisselman är väl inte tänkta för att åka någon sprint?
Nej.
Inte heller William Porma?
Nej. Och alltså Gustav Berglund verkar ju vara alltså tippad att köra sprintstafetten nu. Och det känns ju också lite så här, ja, jag har lite svårt att sortera i planen här.
Mm.
För nu, jag minns inte vem det var Johan Olsson eller någon som tippade att de kommer ställa upp med Johan Häggström och Gustav Berglund i sprintstafetten.
Va?
Och det låter ju som insanity.
Vadå, varför skulle inte Anger åka? Har han tackat nej?
Nej, det har jag inte hört något om.
För jag menar, jag tyckte det redan när det var den där sprintstafetten tidigare den här säsongen, när Häggström och Anger körde, så tycker jag Anger ändå var inne på att men Häggström visar att han är en man för sprint. Jag trodde att Anger skulle köra, har jag trott var helt givet hela tiden.
Ja, men han körde ju tillsammans med Gustav Berglund här och det var ju Gustav Berglund som var den bättre av dem just då, men Ja, nej, jag vet inte. Kan det ha något med schemat att göra?
Jag vet inte. Jag tycker ändå det verkar obegripligt att Angerens är i diskussionen om att inte åka det. Och det måste ju så väl vara ett val från hans sida att prioritera andra saker snarare än att han skulle bli petad.
Ja. Ja, nej, jag vet inte.
Men varför skulle han peta sig själv från kanske ändå, visst, det finns många bra lag, men oavsett så kommer en sprintstafett vara ett av Sveriges största medaljhopp på här sidan.
Mm.
Jag menar, större chans där än alla individuella lopp som jag ser.
Mm. Jo, alltså det är ju färre med.
Ja, men det är, ja, precis.
Det är
mycket,
ju inte...
mycket färre och lag. Och det räcker ju med att ett par lag har en dålig dag så finns det inte så jävla många andra länder framför oss som ska kunna slå oss. Även om vi kanske på pappret nu ska man sätta någonstans så är vi väl kanske 6-7 som nation. Sorgligt nog. Men det finns så pass mycket bättre lag. Eller bättre landslag med två stycken jämnare och skickligare åkare. Så att, men ändå, en bra dag så ska det ju kunna bli en bronspeng.
Ja.
Vilket ju är, som sagt, större förhoppningar än vi kommer ha på de flesta individuella. Jag menar, sprint och sånt för Anger är ju liksom ändå inte så att vi räknar med någon medalj.
Nej.
Och med William Poromas säsong så är ju liksom att han skulle vara med i någon medaljdiskussion i något enda lopp bara en jätteöverraskning.
Ja, alltså vi räknar väl inte med någon medalj överhuvudtaget på här sidan.
Nej. Nej,
det jag menar gör det. Vi väl ändå inte.
Nej, det gör vi inte. Och jag menar, jag tror att sprintstafetten ser jag som kanske den största medaljchansen.
Mm.
Som vi har.
Vad deppigt det här kändes.
Ja. Jo, jag vet. Men så är...
Bygga pepp här nu. Ja. Vilket vi gjorde genom att prata om Kalle.
Ja, men han har ju diskvalificerat sig därifrån, från sprinten. Mm. Sen gjorde han ju ett individuellt lopp som var kanske ännu sämre.
Mm.
Hur många minuter efter var han?
Ja, 6 eller något sånt.
På 20 kilometer?
Mm.
Det är ändå bra jobbat. Jag antar att han... Nu följde inte jag det här loppet, för jag var väl ute men jag stod i någon jävla ishall eller något.
Mm.
Och jag vet inte, men gjorde han en klassisk uppgivningskalle eller?
Ja, alltså
var han hyfsat med en minut efter en mil och sen 6 minuter efter 2?
Ja, här, det var väl visserligen rätt allmänt vallafiasko här.
Mm.
Och drabbas Kalle av något sånt då,
ja.
Då är det ju bara liksom ett under att han inte klev av egentligen.
Gamnacken.
Ja. Men han, det var ändå lite kul för han pratade någonstans om att han ja men han tänkte att så här, ja men om det inte stämde helt skulle han i alla fall få sig en liksom bra genomkörare.
Fick han en bra
men genomkörare. Sen värderade han om det till att han i alla fall skulle få sig en genomkörare.
Ja.
Och det får man väl alltid.
6 och 16 efter.
Hur man än gör, om man fullföljer ett lopp så får man ju sig en genomkörare. Så mission completed på något sätt.
Okej, okay. Om jag säger så här Stefan. Det är Thomas Dufek, Pierrick Cottier, Zachary Jane, Isai Neff, Miha Lisef och John Steel Hagenbusch. Vad säger du då?
Jag tror att Zachary Jane, om det är samma Jane som var med i sprinten, är den här som de pratade väldigt mycket om som den före detta surfaren och skateboardaren som har sadlat om till längdskidåkning.
Coolt. Ja, men det här var då de 6 närmsta namnen före Kalle Halvarsson.
Ja.
I det här loppet.
Men han var före mongolen Bat Munk i alla fall, eller?
Ja, det var han. Ja. Jag tror det kan bli, tyvärr blev en DNF på Batmunk.
Ja.
För jag ser inte honom i listan. Ja. Han var också precis, han var 14 sekunder före Franco Dalfarra.
Mm.
Argentinaren.
Ja. Men det blir som Hedegaard var ute och pratade om att Kalle behövs för att det blir så roliga tv-bilder med alla de här blåbären som ute och åker från Argentina och sånt.
Ja, han stod Argentina med 14 sekunder. Det är ändå bra. Mm. Det är alldeles otroligt.
Nu, man fick inte se så mycket tv-bilder på Kalle Alvarsson här, men undrar om det såg ut som när Stavås Skista var ute och
just det.
Söndags åkte.
Ja, men det var alltså 66 som tog sig i mål. Och Kalle blev 56. Det är ändå fascinerande uselt. Ja, han fick väl sin genomkör. Men ja, Leo Johansson var bäst i svensk 1,5 minut efter. Han var ändå i den här klungan, den typ tredje klungan.
Det är ändå skönt att vår bästa åkare är en icke-OS-åkare.
Ja. Anger 3 minuter efter.
Anger gav ju upp lite, därför han klagade på skidor efter att han låg ju med i början. Ja. Så han måste ju helt enkelt ha bara skitit i lite.
Ja. Nej, men jag vet inte vad vi ska dra för växlar av det här egentligen. Förmodligen inga alls.
Nej, mer än att Kalle har gjort det lite svårt för sig inför att få starta i fler lopp.
Ja. Ja, han har inte gjort sig opetbar.
Nej.
Kan man inte säga. Sen skyllde han ju på höjden. Ni kommer aldrig få se mig åka i Gåms, sa han. Då gjorde jag en liten research kring Kalles höjdlopp. Jag tänkte så här, för Kalle, han är bra på att gnälla på höjd. Han gillar inte höjd, han är aldrig bra på höjd. Och då är det så här definitionsfråga, vad är höjd egentligen? Val d'Isère ligger ju hyfsat högt, men det räknas väl ändå inte som att det ligger på höjd. Men så sent som 2024 i Canmore, som absolut får räknas som ligger på höjd, för där är de uppe på 1450 meter, vilket är högre än Gåms. Där var han sexa i sprinten.
Ja.
Alltså 2024, det är för 2 säsonger sedan.
Mm.
Och det är väl typ det senaste de åkte på höjd, så att eller det går liksom inte att dra slutsatsen att Kalle per automatik är dålig på höjd.
Kom du fram till vart gränsen för höjd går då?
Nej, jag har försökt fråga internet, men ingen verkar kunna riktigt svara på det här.
Nej.
Vad är att ligga på höjd, så att det är lite svårt att säga. Iconi 2025, som också är, det är ännu högre upp, det är på 1500 meters höjd. Där var Kalle 14 i något 10 km lopp. Han var med och var trea i en teamsprint. Så att det är också bra resultat i världskuppen för Kalle Halvarsson på höjd.
Ja.
Så att kategoriskt säga att han inte kan åka höjd, det kan man inte göra.
Nej. Vad var det för sammanhang du skapade den här AI-låten Kalle på lågland?
Ja, men det var säkert när han gnällde om höjd förut, ja. Antar jag.
Ska vi lyssna några sekunder på Kalle på lågland?
Höga höjder stressar snart, får han nog. Med blicken fäst i låglands frid, där hans hjärta hittar stillhetstid. Bergen kalla ropar snön så vit och högt, men i Kalle brinner lågan på en annan slöjd. Högre än hans stava drömmer han om låglandets skogar och solen. Björkar och ekar under himlens väl. Ingen stress, ingen press, bara sköna dagar. Långt bort från tävlingens fientliga var.
Mycket vacker bit.
Ja, det är. Men jag vet inte hur man. Om det här, nu kan ju det har varit någon form av höjdsmäll. Han Men sen var ju liksom hela planen för dem att vara väl att ligga på någon höjdläger inför OS.
Mm.
Och sen ska komma ner lite grann på Val d'Isère. Det är väl det hela landslaget håller på med as we speak, antar jag.
Mm.
Men jag vet inte vad det kan få för sjukt magiska effekter på honom. Men det var inte beskeden vi ville ha.
Nej. Men det är alltså, vi pratar om det här jämt, det återkommer ständigt och det är ju liksom, borde det inte finnas ett recept för höghöjds liksom anpassning som funkar, inte bara att de åker på en smäll och sen vet man ingenting. Det känns som att det är någon form av gissningslek det här. Med,
det måste ju finnas mätvärden som kan indikera olika saker.
Ja, att den här typen av åkare behöver sig och så många dagar och då kanske man kan anpassa utifrån det på något sätt.
Ja.
Åka ja, upp måste, på då, halvhöjd några dagar innan och så vidare.
Halvhöjd, ja. Jag bara förutsätter att de håller på att göra någon form av fingerstick varenda jävla dag.
Ja.
Flera gånger om dagen. För att kolla olika mätvärden hit och dit.
Mm.
Och få se hur man reagerar, hur kroppen verkar reagera, hur blod liksom.
Sen liksom det finns ju åkare som, jag menar, Diggins har väl aldrig ens hört ordet höjd.
Nej, de vet inte vad det är.
Nej, det är liksom ja, another skiing resort liksom.
Ja, så att, jag vet inte. Och Kläbo, han verkar ju inte heller riktigt...
Nej, han har heller aldrig hört ordet höjd.
Han har aldrig hört ordet. Och han vann allt. Han vann prologen, han vann sprinten och sen vann han 20 km-loppet. Och det är bara som att han bara fortsätter vinna.
Mm.
Och det kommer ju fortsätta över OS. Han kommer väl förmodligen vinna alla lopp där också.
Mm.
Vilket ändå får en att tvivla alla andra uppladdningar som överhuvudtaget existerar.
Mm. Men det båda har ju gått för... Frida Karlsson då och Emil Iversen, för de är ju träningsbuddies.
Ja, ja. Ja, men Emil och Kläbo var ändå här och körde i helgen.
Ja.
Det var ju inte Frida Karlsson.
Nej, då har hon brutit deras lilla gang of three.
Mm.
Men
varför kan inte alla bara göra som Kläbo? Ställa upp i alla lopp som finns.
Mm.
Vinna allt. Ja. Det funkar ju uppenbarligen.
Ja, det funkar för honom.
Ja, det funkar för honom. Det gör. Mm. Ja. Ska vi ta andra key takeaways från Gorms, Stefan?
Mm.
Valla-teamet var vi inne på.
Ja, Valla-teamet...
Enligt uppgift så var det alltså ett reserv-Valla-team vi hade i Gorms.
Ja. Behövde de ha lite semester inför OS eller?
Jag vet inte. Är de också på höghöjdsläger?
Ja.
Valla-teamet ligger i sina syretält.
Mm.
På någon jävla höghöjdsläger.
Ja, så skickar de hit liksom låglandsvallarna. Ja, nej, jag vet inte.
Jag fattar inte heller det för. Mm. Nej, inte vet jag. De står de i någon labb och mixtrar och liksom, ja nu tar vi, okej, om vi tar en del sviksblå, en del violett och en del röd, vad får vi då?
Mm.
Så står de och smälter pipett. Och, ja. Och vad heter alla instrument i kemisalen? Du har säkert koll på det.
Ja, men liksom petriskålar och grejer.
Ja, ja, mm. Ja, just. Ja, så står det så skyddsglasögon och labbrockar.
Mm.
Står och skär gamla sådana här sviksvallor i små små skivor. Mm. Så de kan blanda ihop de olika.
Som bara pyser upp liksom. Och så här rök.
Finns... Bara... Precis, puff, säger det bara. Har de skapat en ny magisk skala?
Mm. Jag såg den här nya Frankenstein igår.
Ja.
Jag ser framför mig lite så när jag håller på och liksom kopplar blixt så här åskledare på taket och så ska du slå ner i det här tornet och så vaknar han upp där och håller på. Ingen spoiler, det här tror jag att ni känner till redan att det kommer ske.
Klassisk Frankenstein-scenen.
Ja. Ja. Så, fast med Swix.
Med Swix.
Svalla. Tror du de har liksom Swix? Har de inte liksom hemlagat?
Vadå? Rudolf? Pappa Rudolf Valla?
Nej, men liksom... Jag vet inte vad valla innehåller riktigt. Förutom att
men
det
är
inte
det
hemlager?
Hur fraktar de vallan mellan hemmet och skidstadion?
Ja, men att det, liksom, de har hinkar som det står. mormors hemlagad vallamix på. Liksom. Ja. Inte att det kommer liksom från Swix-fabriken som de håller på och pillar med.
Jag vet inte. Men det här...
Det måste vara hemlagat.
Ja, det måste vara hemlagat. Ja. Men bor ni i vallabussen i frågan?
Mm.
Jag hörde av en lyssnare att de hade pratat om det här i... På den urspår som vi ofta refererar till. Mm. Har inte jag lyssnat
urspår,
på den själv.
Det är begreppet som ska vara dött nu då.
Ja, exakt. De får byta. De får byta. De hade pratat om det här med valla. Och att jämfört med Norge så har Sverige någon annan strategi. Det var du var inne på det här lite innan vi började podda. Att på Norge då har man mer strategin att vara medel eller medel plus jämt.
Ja.
Medan Sverige vill alltid vara hitta det där lilla extra.
Mm.
Och att vi har liksom därmed mindre marginaler.
Ja, så för att hitta det där lilla extra så skickar vi iväg ordinarie valla-teamet till det här labbet på Frankensteinberget.
Någonstans i Rumänien eller?
Ja, och så går de här prao-eleverna in och gör att vi liksom hamnar på lite så här minus istället.
Ja.
Högre toppar och djupare dalar och sällan medel plus.
Ja, jag undrar vem som har lagt upp den här strategin. Den kan ju avgå omedelbart.
Mm.
Varför har Diggins alltid bra skidor?
Ja.
Eller är det bara att hon alltid är lite bättre än alla andra så att hon spelar ingen roll om hon
är bra? Amazing skis today.
Ja.
Hur många gånger har du hört den?
Ja, nej. Nej, hur många gånger har Anger och Kalle stått och sagt att de åker på liksom en jävla träplank från någon gammal rivningskåk?
Mm.
Ungefär. Ganska ofta.
Mm.
Så den här fallhöjden som svenska vallateamet har med sina liksom förfinade metoder om att alltid hitta det lilla extra. Kanske vi skulle försöka bryta den.
Ja, nöjer med lagom. Ja. Lagom är jättebra.
3 plus.
Ja.
Kan vi inte alltid ha 3 plus skidor?
Ja, för det är liksom, det är inte som att man sitter hemma och jublar när man ser att vi liksom glider kanon. Men man sitter ju och svär när man halkar efter.
Mm.
För det är ju så få gånger det där liksom magiska glidet. Och det, man känner ju ändå någonstans att i slutändan vill man väl vinna på lika villkor någonstans. Så det är väl det man vill sträva efter också.
Ja. Ja. Ja, jag vet inte, det verkar vara himla svårt att få till det där på ett bra sätt. Så jag menar, sen kommer det här var femte loppet. Jag hade kanonskidor. Så här, men det är inte värt det.
Nej.
Låt oss aldrig ha kanonskidor. Låt oss alltid ha okej, bra skidor.
Ja.
Medelmåttiga skidor.
Mm.
Det är min dröm, att Sverige alltid ska ha medelmåttiga skidor.
Medelmåttiga skidor is the new black.
Ja, och nu har vi ju pratat som vanligt en halvtimme om den svenska herrmisären.
Mm.
Som vi alltid börjar prata om.
Ja.
I den här liksom patriarkala podden.
Mm. Killar kan.
Killar kan inte då.
Ja, nej.
Någonsin. Men vi har ju faktiskt världens bästa damlag å andra sidan.
Mm.
Det kan ju vara kul att prata om det också.
Mm.
Och nu måste vi liksom riva upp allt. För Linn Svahn vann ju.
Mm.
Och såg ju kanon ut.
Mm, verkligen.
Så att hon har väl, till skillnad mot Kalle Halvarsson, gjort sig opetbar.
Ja. Men jag skulle väl säga att det är ganska lätt det här ändå nu. Alltså det är ju ett svårt att säga. Liksom,
men tar du in faktorn om landslagsledningen gigantiska aversion mot Johanna Hagström?
Ja, men till och med den, och tanken, de kan liksom inte komma undan med den.
Nej.
De får ändå så här, vi får bita ihop nu och bara gör så här. Men det måste väl bli så att Emma Ribom petas.
Ja, alltså det känns fruktansvärt givet.
Ja, och tyvärr, men jag tror ju att Emma Ribom kommer få liksom göra en Anna-Karin Heidenberg och åka till OS utan att få åka någonting.
Ja, det allt talar väl för det. Det finns väl inget lopp hon kommer att få gå före alla de namnen som ändå finns.
Nej, för det Ja, alltså det en, ja, för sprinten, det blir väl Sundling, Svan, Dahlqvist och Hagström. Allt annat känns ju orimligt.
Totalt orimligt. Det är väl fyra personer som har vunnit världscupsprintar den här säsongen.
Ja, eller ja, Dahlqvist har väl inte vunnit någon. Nej, men hon har ju varit på pallen massa gånger.
Ja. Och inte bara det, de har ju liksom de här ändå alla på något sätt visat att de har förtjänat den här platsen på ett tydligare sätt än vad Emma Ribom har gjort. Ja. Jag har ju sett hela säsongen. Och även om Ribom har varit på pallen också och varit bra, så nej, det kan inte bli på något sätt.
Nej. Hur tror du de kommer resonera med? För det känns ju som att det har ju så många år varit en given utgångsplan och du att köra Sundling och Dahlqvist i sprintstafetten. Men Svan...
Ja, det är klart hon kommer ju vara sugen på det. Alla, ja, alla borde ju vara sugna på det, eftersom det är precis som vi var inne på här sidan, att det kanske är våran största medaljchans, så är ju det på damsidan, bara med det faktum att Jonas Sundling kommer att åka andra sträckan, en per automatik en av de största guldchanserna.
Mm.
Kanske den största guldchansen.
Ja.
Ja, förutom den individuella sprinten. Men där vet man inte, det kan ju komma till energista.
Ja, eller precis, liksom där finns det ju ändå andra namn. Det finns ju inga andra lag än Sverige egentligen.
Nej, de borde ju kunna vinna med 25 sekunder.
Ja.
Även om det inte kommer ske på det viset, det kommer vara jämnt ändå. Men vem som än åker med Jonas Sundling kommer ju liksom i princip räkna hem ett guld. Ja. Om inget skiter sig.
Och för Linn Svans del, för hon visar ju bra form. Hon visade ju även rätt bra distansform här. Ja. Även om de hade ju inte kanonskidor där. Så hon halkar ju tillbaka en del. Men hon var ju ändå bästa svenska. Dock så känns det ju svårt att se att Linn Svan kommer ta plats i något distanslopp. För där har vi ju ändå... Alltså de känns ju svårpetbara allihopa. Frida, Ebba, Moa Ilar och Jonna Sundling.
Ja.
Om de vill åka.
Ja, det är väl om Jonna kommer vilja åka alla lopp. Jag tror att det är där det hänger på. Att, ja, att Ilar, Frida och Ebba kommer åka alla distanslopp. Det är väl bortom allt rimligt tvivel fastslaget.
Ja, för även om Moa Ilar var ju inte kanon i det här loppet. Men det handlade väl säkert delvis lite om skidor också. Men hon har ju gjort så otroligt mycket tidigare den här säsongen att hon känns väl också opetbar.
De börjar med skiathlon här. Ja. Det här hade ju Sundling vunnit på VM förra året om det inte hade varit för ett, var väl ett fall eller vad var det som hände. Så att, svårt att säga att Sundling inte ska vilja åka det loppet.
Mm.
Men det är sprint först 3 dagar senare.
Mm.
Så att det beror på hur fast fokuserad är Sundling på att liksom verkligen spara sig till sprinten. För att annars så skulle ju skiathlonen kunna vara en guld absolut medaljmöjlighet för Sundling.
Mm.
Ser man ju framför sig. Även om hennes distansform kanske har varit lite upp och ner, så har hon ju också gjort någon sån här, det var väl i Falun, hon var väl typ en minut före Svan på distansstoppet. Mm. Inte en minut, men hon var klart före.
Mm.
Så att där har ju liksom det enda chansen för Svan att komma före där, det ska ju vara att både Sundling och jag ser väl ändå Maja Dahlqvist trots helgen som före i distansledet.
Mm.
För att Maja har gjort många, många bra distanslopp den här säsongen.
Ja.
Så jag vet inte.
Ja, det är lurigt det här. Det är ju liksom, det känns ju mer man pratar om det, helt totalt givet att Emma Ribom kommer få sitta på avbytarbänken.
Ja. Ja, nej, det finns ju inga lopp hon kan få åka.
Nej.
För att de ska in med en till bredvid Frida, Ebba och Ribom. Vad säger jag? Ilar. Mm. Och Sundling kommer alltid ha första sing.
Mm.
Sundling kanske står över 5 milen.
Ja, och så finns ju även Svan och Maja Dahlqvist då.
Mm. Vem vill åka 5 mil? Det är det som är frågan. Vem pallar det i slutet av OS? Ja. Där kan det väl, där skulle jag kunna se framför mig att Ribom, vill du köra?
Mm.
För att de andra orkar inte eller pallar inte eller vill inte.
Mm.
För det tror jag också man ser det som att jag tror inte att Sundling ser att hon kommer liksom ha någon, att det kommer vara någon så här solklar medaljchans för henne.
Nej.
Så att där kommer säkert öppnas upp någon möjlighet. Det brukar ju kunna vara så i slutet av OS att det blir lite hur som helst.
Mm.
Med hur formerna är och vilka som orkar. Mm. Så att där har man ju sett att oväntade namn får chansen.
Ja, så är det ju.
Det jag menar, Gustav Berglund, 5 milen kanske är hans främsta chans till ett framskjuten placering i det här OS till exempel.
Mm.
Jag säger framför mig att han kommer, kanske Truls också får åka. Jag vet inte. Men nej, Linn Svahn. Jag har svårt att se henne få åka sprintstafetten.
Nej, det jag har också svårt att se det, men med tanke på att hon nu verkar vara i så god form så känns det ju lite klent om hon bara ska få åka sprinten.
Mm. Ja. Okej, vi tar ett omtag på stafettlagen som vi utlovade förut. Mm. Hur ser ditt damstafettlag ut i dagsläget?
Åh, herregud. Jag vet varken in eller ut, tänkte jag säga. Nej, men det är väl hur man ska, vilken sträcka man ska sätta dem på.
Okej, vi kan väl komma överens om att Sundling tar sista sträckan.
Ja, det är väl det enda liksom helt givna.
Det är liksom ändå namnet man petar ner först.
Ja.
Sen vet jag inte. Jag skulle vilja ha... Jag skulle nog vilja ha Ilar på tredje sträckan. Jag vet inte riktigt varför. Men som vi var inne på förut, framtungt någonstans. Jag skulle vilja börja med Ebba. Ebba, sen Frida, sen Ilar, sen Jonna.
Mm. Ja, det är nog inte helt dumt. Alternativet är att Ilar på första.
Mm.
Men... Eller om man är helt wild and crazy och står över Ilar och slänger in Linn Svahn på första.
Maja Dahlqvist.
Mm.
Hellre alltså. Linn Svahn hellre än Maja Dahlqvist.
Ja, alltså mest grundat på sista helgen här. Men jag behåller nog Ilar ändå.
Mm.
Som... mitt val. Och jag är lite kluven, men jag kan skriva under på ditt val där. Jag tror att det är ganska smart.
Ja, sen Ilar har väl hon är precis som Ebba och Frida bra i både klassiskt och skate.
Mm.
Så att man kan ju laborera lite hur som helst med de där tre namnen.
Mm.
Jag menar, Sundling är ju uppenbart att hon har bäst förutsättningar på sista sträckan.
Mm.
Inte bara för hennes spurtkapacitet utan för att hon kanske är snäppet vassare i skate överlag.
Mm.
När det kommer till distanslopp i alla fall. Så att jag vill ha en dunderstart. Mm. Jag ser helst att stafetten är avgjord efter två sträckor. Men det brukar ju aldrig vara det.
Nej.
Kanske vi ofta kan tacka det här Valla-teamet för.
Ja.
Så att, nu ska vi inte hänga ut dem fullständigt, men hur många gånger de senaste
har vi inte redan
7, 8, 10 åren har vi inte liksom känt att vi har varit gigantiska storfavoriter i stafetten och sen har det antingen gått åt helvete eller så har det klarat oss med blotta förskräckelsen ändå.
Mm.
Varför kan inte vi bara liksom leda med 25 sekunder efter första sträckan och sen bara utöka?
Mm. Men den här gången är väl ändå, skulle jag säga, första gången. Eller kanske inte första, men det är i alla fall väldigt tydligt att vi har inga ursäkter att inte vinna.
Nej.
För det finns ju inga andra lag som bör kunna vara i närheten.
Nej. Nej, vi borde kunna ha den snabbaste åkaren på i princip alla sträckor.
Ja. Det ska väl vara på någon enstaka sträcka att den som möter Diggins kanske inte behöver vara starkast.
Men vart de sätter Diggins, det har jag fan ingen aning.
Nej, men det ska väl ändå spela mindre roll med tanke på vad de har i övrigt.
Ja, nej visst. Ja, okej. Okay. Ska vi ta ut ett herrstaffettlag när vi ändå håller på?
Ja. Får Kalle vara med?
Ja, i min bok så kör han första säcken.
Mm. Ja.
Det, så är det. Trots den här helgen som har varit. Bara den insatsen i Oberhof. 9 sekunder efter Valnäs eller Nygänget eller vem var det var som vann där efter 7,6 kilometer. Han är ju så jävla upp och ner. Men i stafett, jag kan inte komma ihåg som sagt att han någonsin har gjort en dålig stafett. Jag tror inte han har det i sig att göra det riktigt. Han liksom, när det väl är på riktigt, då fan knyter han näven i fickan och kör.
Är det Kalle Gustav Truls Anger?
Och du petar Ville alltså.
Oj, jag glömde Ville. Kalle Ville Truls Anger.
Ja, du petar Gustav. Du tar Truls för Gustav.
Han gjorde ju en bra stafett i Trondheim. Mm. Sen ramlade han ju tyvärr. Men
nej, jag tror att Gustav Berglund får platsen.
Mm.
Det lär nog bli som. Jag var ju lite inne på Mühlbach där ett tag. Men
Mühlbach, vi kan återkomma till det.
Fast å andra sidan, varför inte Mühlbach på en andra sträcka?
Ja, men det har ju sett så där ut på sistone. Jag vet inte om jag litar på honom längre. Han är över.
Okej, okay, in med Mühlbach-gängen.
Allvar. Allvar.
Ja, välkomna till Allvarligt talat. Tack återigen till våran lyssnares son som studerar musik någonstans.
Mm.
Och producerat här. Mycket bra. Mühlbach åkte till Marcia Longa i helgen.
Mm.
Ändå på pallen.
Ja.
Är inte det liksom ändå ett steg i rätt riktning?
Vad säger det att vara på pallen i långlopp? Absolut
inte.
Ingenting.
Säg att han ändå är inte i kassform.
Ja, fast vad var han, det var inte länge sedan han åkte världskupp. Då var han väl liksom 45.
Ja.
Det är väl formen är den samma. Det är bara motståndet som är klappuselt. Förlåt alla långloppsåkare.
Ja. Det var för övrigt en riktig kaosbana i Marcia Longa. Det var ju liksom, jag såg de hade, det var någon som la ut några så här spår. Bilder när de åkte, man fick närsyna spåren. Ja, och det var så här, ja, till er som brukar klaga på Vasaloppsspåren. Mm. Det här var ju verkligen inga spår. Det var bara en gröt av snö. Och på upploppet där, det var någon norsk som var, jag vet inte ens vem, men någon sån här kransman försökte sula över kransen på honom liksom i farten. När han höll på att spurta om en seger i Marcia Longa.
Liksom. Det hade ju kunnat bli kul.
Två meter före mål. Bara kastade kransen. Han fick liksom fösa undan den så han kunde staka vidare och vinna loppet. Jävla Kalle Anka-verksamhet de håller på med det här.
Ja, man minns ju när kameraskoten knockade Martin Jonsrud Sundby ur spåret.
Ja. Nej, men inte vet jag. Han kommer ju köra sprinten först. Vinner han den? Han vinner inte, men går det bra där menar jag. Så kanske han väljer att köra något mer lopp om man får chansen. Stafetten är ju också första veckan, va? Ska jag kolla upp schemat här som jag ändå har. Det är ju sprinten 10 februari och sen är det stafett 15 februari. Det är 10 km lopp fristil där emellan, det lär jag inte köra. Nej, men 7,5 kilometer tror jag skulle kunna vara en distans som ändå passar Mühlbach också bra på något vis. Det är inte liksom tillräckligt långt för att vara ett uthållighetslopp som det han är väldigt bra på. Och det är inte liksom tillräckligt kort för att vara ett annan sak han är väldigt bra på. Sprint liksom.
Nej.
Men det är ju liksom ett mellanting.
Mm. Han har ju gjort några bra sådana lopp också.
Ja, och jag vet inte hur stafettbanan ser ut. Jag har ingen aning. Kan man ens köra på blanka skidor? Förmodligen inte, misstänker jag. Men vad fan vet jag. Men att han kan staka ganska gott ändå. Det vet vi om.
Mm.
Så att, jag skulle inte säga att det är helt kört. Och oavsett så tror jag inte att han skulle behöva tappa så himla mycket tid mot de allra bästa på en 7,5 km slinga ändå.
Nej.
Så att det kanske inte Gustav Berglund skulle göra heller. Men för att pigga upp den här stafettuttagningen så är det ändå. Så mitt lag ser ut som Kalle, Alvar, Ville och Anger. Bara för att nu, det är det roligaste uttagningen man kan göra.
Ja, alltså den är ju roligare än att ha med Trisselman och Berglund.
Ja, det är det.
Mm.
Det är det verkligen.
Mm.
Men du väljer Trisselman och Berglund.
Nej, jag valde ju bara en av dem faktiskt.
Ja, men har du valt Kalle?
Ja, men okej, Kalle får komma tillbaka.
Jaha.
Ja.
Allt är förlåtet.
Men jag är liksom lite osäker på Poromaa överhuvudtaget.
Jo, det är ju ingen som vet.
Nej. Det känns som att...
Eller ja, vi kommer ju veta efter första dagen när han har kört skiathlon.
Ja.
Om det finns någonting där överhuvudtaget.
Ja,
men han är ju oavsett inte petas i något stafettlag.
Nej, nej. Men det känns ju inte som att han... Om det går skit i inledningen... Ja, ska han åka allt då? Jag vet inte. Det är inte som att han har så mycket gamla meriter och bara liksom blir given...
Han har tagit två individuella mästerskapsmedaljer de senaste 3 åren.
Ja, ja, men då har han ju varit i bättre form också.
Ja, ja, men han är ju den största stjärna vi har.
Ja, jag vet. Jag litar ändå inte på honom.
Nej, men det, ingen vet ju var han står.
Ja.
Men han är väl ändå opetbar ändå. Det är ju om man säger själv att han är ju också en sån där som säger att nej, jag skiter i att åka imorgon, ungefär som Kalle Albersson. Sen står han där ändå och kör. När han är liksom, när de är timmarna av besvikelse har lagt sig lite grann.
Mm.
Och så kommer han också säkert vara, om det här skiathlonen går åt helvete och sen blir det någon halv insats på 10 kilometer, kommer han ändå, de här skidåkarna har ju ändå någon form av mentalitet att de liksom, de tror att formen är på gång.
Mm.
Att så här, men om jag kan tävla mig i form. Ja. Jag kan liksom, ja, men jag känner ändå, och nu känns det lite bättre när man vaknar upp sådär liksom. Så att de ger liksom aldrig upp riktigt.
Mm.
Och har de gett upp så ångrar de sig. Så att jag skulle bli mycket förvånad om min Ville inte åker alla distanser. Inklusive stafetten.
Mm. Men jag kommer, och det här kommer ju ske. Men jag kommer vara så less på vem det är som står där i intervjun efter och säger att kroppen var inte riktigt vaken idag. Alltså visst, det är under en liksom världscup säsong, absolut att det kan hända ibland, men om de står där under jävla OS och att kroppen känns liksom...
Nej, kroppen får inte vara inte vaken.
Nej, det, då är det fan...
Det får man inte skylla på.
Nej, då får man hitta på en lögn i sådana fall.
Ja, jag vaknade med sendrag.
Ja.
Så jag kunde knappt stå på benen, sen stretchade jag bort det, men det var... Nej, man får inte säga att kroppen inte är vaken.
Nej.
Eller jag hade inte kroppen idag. Det är helt omöjligt att säga.
Mm.
Det är ett jävla jobb att ha kroppen.
Mm. Det är det enda ni liksom, det enda jobb ni har, att ha kroppen.
Det som jag står efter arbetsdagen här bara, nej men jag, det var lite tungt, jag hade inte datorn med mig idag. Ja. Det var lite svårt jobb att jag försökte komma in i det, men men utan datorn så är det svårt att leverera artiklar.
Mm.
Well, yes.
Ja. Nej, men det är direkt översättbart, tycker jag. Ja, Viktor. Känner du sorg och besvikelse och upprördhet och allt sånt där efter din rant förra veckan kring liksom att Johanna Skottheims OS-dröm nu är i kras?
Nej, det kan jag väl inte
göra. Hon var ju bättre än Heidenberg i den här sista helgen.
Mm. Nej, men sett till över säsongen så kan jag väl inte riktigt känna det. Jag tycker fortfarande det var ett justitiemord att Linn Gästblom blev uttagen.
Ja.
Ett omvänt justitiemord.
Mm. Men... Annars tyckte jag att om jag minns rätt så var ju du en liksom nitisk förespråkare av det här med amerikanska uttagningar.
Ja, jo, visst.
Och då är ju liksom en 37:e plats bättre än en 56:e plats ja. Eller vad det nu handlade om.
Ja, men det här är ju lite, det blir ju liksom lite i marginalen med tanke på att varken Heidenberg eller Skottheim, oavsett vem de hade tagit ut, skulle få åka en meter på OS. Alltså, man är ju där för att täcka upp för eventuella sjukdoms- och skadebortfall.
Mm.
Men eftersom de har, eftersom Gästblom är där, så har vi ju redan en backup som jag bara ser framför mig. De kommer gå före de andra ändå.
Mm.
Och det är där jag, det var väl det jag lite ändå tyckte var knepig uttagning, med tanke på att hennes resultat har ju inte alls
Nej.
Varit någon bra den här säsongen. Och det har vi ju pratat om. Hennes få resultat sedan hon gjorde sin axeloperation, efter att ha missat hela förra säsongen. Så att men det uppenbarligen har ju landslagsledningen redan gjort sitt val.
Mm.
Så vem av Skottheim och Heidenberg som ska sitta ännu längre ut på läktaren är ju ganska
betydligt egentligen. Ja. Vad är egentligen, vad skulle kännas bäst när man ser tillbaka på sitt liv och sin karriär? Att man var uttagen till OS men var liksom helt medveten om att man inte fick åka något och bara liksom fick sitta där och titta på, och det skulle bara klia i stavarna, tänkte jag säga. Eller att man fick sitta hemma och känna att drömmen om OS gick i kras. Drömmen som ändå var att bara åka dit men inte få åka något.
Ja. Kan man kalla sig OS-åkare när man har åkt till OS och inte fått åka något?
Nej.
Är man en OS-resenär snarare än en OS-åkare?
Man kan ju säga, jag var på OS.
Ja.
Det kan man ju, det kan ju du och jag säga om vi åker och kollar på OS också.
Jag har varit på ett OS.
Ja. Vilket då?
Rio 2016.
Ja, just det. Ja, du var där och jobbade.
Ja, jag jobbade.
Ja.
Är jag OS-resenär då?
Ja.
Eller kan jag säga att jag har varit på ett OS? Det kan jag.
Mm. Ja, det kan du absolut säga.
Jag har ju varit.
Precis som Anna-Karin Heidenberg kommer kunna säga att jag har varit på ett OS.
Jag såg ju 0 sekunder sport på det här OS-et.
Mm.
0 sekunder. Men jag var ju på OS.
Mm.
Jag var akkrediterad.
Heidenberg får ju i alla fall liksom sova i en sån här pappsäng, eller som de brukar rapportera som, att de bygger upp i de här OS-byarna.
De kan utnyttja de här miljontals gratis kondomerna som finns. Det brukar också vara en återkommande rapportering om. Jag vet inte, jag tänker lite grann på de här, den här femte hjulet i lag Edin och Hasselborg som också står där och får en guldmedalj.
Ja, och gud vad sorgligt. Och det känns ju som extremt svårt att få kliva in i ett curlinglag.
Ja.
Det ska ju vara att någon får det där jävla klotet på tårna. Och inte kan liksom glida mer.
Ja.
Men det borde i och för sig hända lite oftare än man ser.
Ja, fast undrar om man inte skulle kunna klara att köra en OS-turnering med bruten stortå.
Ja, alltså det finns ju tejp.
Jag menar det. Ja. Du kan väl bara liksom binda upp foten lite grann. Så att,
miljontals kinesiska ballettdansöser har tagit, jag tänkte säga OS-guld, det finns inte så mycket OS-guld i ballett, men har levt jättebra med tejpade fötter.
Det finns inga som helst problem med det.
Nej.
Skidsnack står bakom all tejpning av fötter.
Mm.
De kan ändå titulera sig någon form av OS-guldmedaljörer.
Mm.
De här 50 personerna. Men är de där? Är de där, Stefan?
Får, alltså i fotbolls-VM.
Ja, ja.
Bänkmötarna där som aldrig
Magnus
spelar en minut.
Magnus Hedman har väl ett VM-brons,
ja.
Antar jag. Mm. Han var väl så här tredje målvakt eller något.
Mm.
Tror han går runt och liksom skryter om det?
Nej, det kan han ju inte rimligtvis.
Eller känner
göra.
Han stolthet? Nu tror jag att han var med. Jag minns det exakt.
Men det tror jag.
Så att jag antar att han fick en bronsmedalj. Så att nej.
Alltså stolthet kan man väl känna, men
ja,
man kan ju inte
känna
att
man kan ha bidragit till stämning och så här bra spel på träningarna.
Ja, men man kan ju inte ha en synligt hängandes i sitt hem.
Nej.
Och så kommer folk bara, vad är det där för något? Ja, det är min bronsmedalj från VM 94.
Nej, fast inte vet jag. De som är de här femte reservplatserna i curling då, de är väl ändå med och kanske är en större del av laget än man kan tro. Jag är väldigt dåligt insatt i curling.
Mm.
Men det är lite där jag känner att man får placera Heidenberg och Scott Tame och de där, eller Heidenberg i det här fallet då. Hon kommer dock inte få någon medalj om man inte av något bananskalskaos halkar in i något stafettlag eller något.
Mm.
Så att det spelar, i slutändan så spelar det ingen roll vem som fick platsen. Jag tror nog kanske det är liksom det, Heidenberg kände väl att det här var hennes sista chans att få ändå vara nära att ta sig till ett OS.
Ja.
Hon kommer vara 35 eller något nästa OS och då kanske hon inte håller på längre av allt att döma. Så att det var nog bara att få missa chansen att åka på till ett OS.
Ja.
Jag tror inte hon hade heller räknat med att hon skulle försöra någon distans. Men då hade hon blivit uttagen och hade i alla fall haft möjligheten. Men det leder mig in lite grann på, jag ville ranta om Felix Monsén och hans uteblivna...
Vi brukar ju vanligtvis inte prata om alpintöntar.
Nej.
Men nu ska vi göra det.
Töntar, de har ju ändå kroppstrumpa på sig.
Ja, jag vet. Men det är ju ändå liksom ett vedertaget begrepp.
Det är inte liksom Henrik Harlå som åker till OS, inom citationstecken.
Mm. Röker lite hash och spelar någon sköna tunes och åker ner för en backe.
Är inte han så här supernoga med att man äter bara liksom groddar från inre Indonesien?
Ja, men och röker lite hash.
Okej, förmodligen röker han lite hash också. men han, ja,
vi har inga fördomar. Nej. Eller dra stereotyper här överlag,
men Felix Monsén, han har i alla fall kroppstrumpa, så han är ju per automatik en riktig idrottare. Ska han få åka till OS? Nu har ju Sportbladet redan haft en stor duell med våra sportmänniskor Mattias Karlsson och Patrik Bränning. Det Bränning redan har liksom använt alla mina argument som jag hade tänkt framföra här. För jag ville göra någon form av Felix Monsén rant, för att jag ser och att vi kan koppla det till längdskidåkningarna, för att i kommentarsfälterna som vi var inne på tidigare, där är det ju liksom så här, jämförelsen med Kalle Halvarsson haglar ju in. Och här vill jag ändå liksom sätta ner foten lite grann, för jag har gjort en djupdykning på Kalle Halvarsson jämfört med Felix Monsén. Och Felix Monsén är ju liksom en piss i Mississippi jämfört med Kalle Halvarssons tidigare meriter. Nu är det ju någon form av recently bias man ska ha när man bedömer om man ska komma till ett OS eller inte. Men det finns ju ändå liksom så här kriterier.
Ja.
Och Felix Monsén har liksom på sin 10 år långa karriär varit 10-2 gånger i sina discipliner.
Ska vi ha lite bakgrund här vad som egentligen?
Han är en störtloppsåkare som ville få komma till OS. Mm. Han åker störtlopp och Super-G. Fartåkare helt enkelt. Och hela det här alpin, alltså vi borde inte skicka en enda svensk herråkare till OS, för de är ju värdelösa hela bunten. Mm. Vi har inte haft en bra herråkare sedan liksom Järbyn. Så att, eller ja, i och för sig, Byggmark vann väl typ 4 tävlingar i rad någon säsong.
Men det var André Myhr, är
det? Ja, Myhr. Ja, Myhr. Ja, förlåt. Det har kommit några under
ja,
tiden.
Nu får du kammare lite här.
Ja, ja. Ja. Myhr, ja, han var väl också OS-guld?
Ja, det tror jag.
Ja, ja, det var ju helt stört. Men den här Monsén då. Alltså han har ju absolut inte levererat. Han är ju knappt topp 30 någon gång. Kalle har ju, alltså man kan säga mycket om Kalle Halvarsson, men han levererar ändå titt som tätt jämfört med Monsén. Så att
hur gammal är Felix Monsén?
Jag tror han var 31 år.
Mm.
Eller någonting sånt. Och det finns lite så här förlåtande omständigheter, för att han står utanför landslaget, han får lov liksom bekosta allt själv, och han är väl inte liksom, han är väl kanske alpinanslagets Johanna Hagström i förhållande till hur landslaget ser på honom. Men han har liksom inte gjort de resultaten som krävs för att SOK ska låta honom komma till OS.
Nej.
Man måste ha kommit de har haft en viss antal placeringar som är topp 6 eller 10 eller vad det är. Oavsett, så helt svart på vitt, så har Kalle gjort det. Han har klarat kriterierna som krävs.
Mm.
Monsén har inte gjort det. Så att det är liksom inget, det finns liksom inga tveksamheter där. Plus att Kalle ja, har ju extremt mycket bättre, tyngre meriter rent historiskt.
Mm.
Om man ska se det i en sån sånt ljus också. Så att, att bara att jämföra tycker jag är liksom pinsamt och löjligt.
Mm. Men nu känns det ju som att jag säger inte att jag liksom är emot det du säger här. Nej. Men du känns ju som en extrem liksom regelryttare här, att det är liksom resultaten och hej och hå.
Mm.
Det är krav och hit och dit. Men är det inte bara lite, om vi nu hade haft möjligheten att skicka Felix Monsén, kunde vi inte bara ha gjort det? Och så,
jag är så
kan
less.
Han väl liksom i en liksom, någon form av magisk stund, när liksom, han står där uppe på startgrindarna och känner liksom att han fylls upp av den unga guden Amymorphos ande, och sen bara åker han ner och tar en bronsmedalj.
Ja, men då kan vi väl skicka alla till OS då? Vi kan skicka hur många som helst. Varför ska inte vi ha världens största OS-trupp? Ja, om det är så att liksom man, någon jävla lyckträff kan göra att man liksom uppfylls av liksom heliga Guds ande och helt plötsligt
nej, men det behöver vi göra,
är en världsartist.
Men vi har ju liksom inga. Någon kan vi ju skicka.
Men vi ska ju dels skicka den här hopplösa slalomåkaren.
Mm. Han åkte ur här om dagen, såg jag.
Två
genrepet.
Han har liksom åkt ur 6 raka lopp på säsongen. Sen inför sista, det här var ändå liksom lite Kalle Halvarssonskt magiskt.
Mm.
Men jag tror han var typ 13 eller något.
Mm.
Men han hade 5:e bästa tid i andra åket.
Mm.
Så där visade han potentialen. Och sen har väl han gjort tillräckligt bra resultat förra året för att han ska kunna kvalificera sig till ett OS.
Mm.
För det är även säsongen innan räknas in i de här liksom kriterierna som man behöver uppfylla.
Mm.
Men om det är 7 eller 8 slalomtävlingar så har han också åkt ut alla utom en. För att han liksom knöt ihop säcken och tog sig ner.
Mm.
Fick ett. Men sen, ja, sen gränslar han efter 2 portar. Han är ju totalt hopplös. Det är bara, vet jag tycker det är liksom resursslöseri att skicka iväg sådana här nissepällar till ett OS.
Mm.
Det kostar ju pengar.
Han borde ju gå i någon form av skidskola.
Ja,
tycker jag.
Verkligen.
Det är ju lite som att det är ditt jobb att ha datorn med dig. Och längdåkarnas jobb att ha kroppen.
Ja.
Så är det väl hans jobb att kunna åka runt de här jävla portarna.
Som man ska åka runt.
Ja.
Nej, det är ju bara uppenbart så att han är en usel slalomåkare som ibland får någon lyckträff där han lyckas ta sig ner för backen.
Ja.
Men i grunden är han en jättedålig slalomåkare. Man kan inte säga något annat. För att hade han varit en bra slalomåkare så hade han ju tagit sig ner och genomfört tävlingarna.
Mm.
Så i grunden är han en dålig slalomåkare som ibland har tur.
Mm.
Sen kan han nog vara så här skicklig på att genomföra vissa slalommoment ibland.
Mm.
Men i grunden är han en dålig slalomåkare.
Ja.
Så att slösa plats på honom för att han inte kommer ta sig ner i OS-backen heller, det, jag vet inte vad poängen med det.
Han blev ju rätt arg också.
Kristoffersson?
Ja, nej, nu pratar jag om Monsén.
Jaha. Ja. Mm. Ja, han blev ju allt arg, kallade SOK för efterbliven och sådär. Men det är sånt som inte ens vi gör i skitsnack längre.
Ja.
Till och med vi har slutat använda e-ordet.
Mm. Har vi använt det?
Jag vet inte, förmodligen.
Ja, jo, i och för sig. Det är, jag minns att jag suttit här och svettats lite när jag hört e-ordet.
Jaha, från du, menar andra sidan att, du menar att det är andra i skitsnack än du? Som
ja, brukar. Jag skulle aldrig ta det i min mun. Nej, men, okay.
Nej, och jag menar 2 tionde platser på typ 10 år i världscupen. Nej, du ska inte åka OS, Felix. Sätt dig ner.
Mm. Ta en kaffe och njut av
du får följa det
lite
från
vila.
TVn som alla andra amatörer.
Mm. Ja, med de glada slutorden kanske vi får nöja oss för den här veckan. Vi hinner ju återvända en till gång innan OS i alla fall.
Ja, vi har ett helt program där vi inte har någonting att prata om.
Ja, men det ska nog ge sig. Men om ni har några tips på vad vi kan rasa kring eller vad vi kan glädjas åt, så kan ni ju alltid mejla oss på skidsnack@aftonbladet.se.
Det skulle kunna vara så att man faktiskt har liksom levererat skiathlon uppställningarna nästa gång vi pratar.
Ja, det är inte alls omöjligt, för det är ju bara dagar bort då. Ni kan ju också kontakta oss på Facebook och Instagram, som ni gör väldigt ofta, och det är vi glada för. Så kom gärna med tips vad vi ska prata om nästa vecka.
Jag gillar inte det här tipset vi hade fått, Stefan, från en lyssnare. Kan man tipsa er anonymt om roliga saker nu för tiden? Eller är ni som övriga medier nu måste hålla åken om ryggen? Varpå du svarade, självklart kan du tipsa anonymt. Vi älskar roliga saker. Sen fick vi inget tips.
Nej, vad var det för rolig sak?
Jag vet inte. Men du som skickade in det här till oss, som ska få vara anonym givetvis. Kom med tipshelvetet för fan. Har man sagt A får man säga B.
Ja, vi väntar fortfarande på att få reda på vad den här roliga var.
Ja. Källskydd råder.
Ja, absolut. Men det här var kul, hörni. Vi hörs väl igen då nästa vecka helt enkelt.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.